Så står vi upp och lyssnar till en läsning ur Apostlagärningarna, det 13:e kapitlet. I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Mannaen som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den heliga anden till dem: avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Så lyder orden ur Apostlagärningarna. På vår väg genom fastan så stannar vi idag till vid den första söndagen med temat prövningens stund. Och vi lägger en lite särskild vinkel på det. Prövningens stund kan ju handla om att säga ja till sin egen uppgift och pröva sig inför uppgiften. Och det kan också handla om den stund när församlingen prövar människor för att se, är det dessa vi vill sända? Och det är ju det som vi just har hört om ur texten ur Apostlagärningarna som jag läste. Ni valde att ur den här bibelboken som ni särskilt studerar i år, Apostlagärningarna, läsa en av askonstans texter. Den som ni just hörde, där Barnabas och Saul efter bön och fasta och handpåläggning sänds ut att föra ut budskapet om Jesus och det Gud gjort genom Jesus till människor runt om i Medelhavsområdet. Berättelsen talar om att Barnabas och Saul den gången sänds till människor som tillhör många olika folk och tillhör olika kulturer och religiösa traditioner. Så i vår gudstjänst så vävs idag de här två männens sändning för länge sedan samman med något som sker här och nu. Vi samlade ju just in kollekten till Enskilda högskolans och Bromma folkhögskolas arbete med pastorsutbildning och diakonutbildning. Vi blev delaktiga i att som gemenskap omge dem som nu vill rusta, att ge vår gåva till dem som idag ska rusta kvinnor och män som ska sändas ut i dagens Sverige till människor av olika slag med berättelsen om vad Gud gjort och gör genom Jesus. Idag så tänker vi på de som ska bli pastorer och diakoner och därmed och behöver kunskap och andlig utveckling för att kunna göra berättelsen om Jesus, Saul och Barnabas, Lydia och Maria Magdalena den där gången för länge sedan till en berättelse som fortsätter med oss. Idag minns vi några som var betydelsefulla i kyrkans början och samtidigt deltar vi i att rusta dem som antar de utmaningar det innebär att idag göra ord som kristen och kyrka och berättelsen om Jesus till ord med liv och mening och livstydande berättelser som ger hopp. Idag är vi här för att på olika sätt delta i arbetet med att rusta dem som säger ja till den uppgift Gud ger i kyrkan, i församlingen. Och idag omger vi dem i gudstjänsten med böner och delar av de egendomar vi själva har. Så vävs historien och nuet samman och så fortsätter Apostlagärningarnas berättelse med oss som är här nu och församlingen som finns här i Andreaskyrkan. Men vi är också här var och en som enskilda samlade till gudstjänst med nattvard för att påminna oss om det som sker i våra egna liv, i vars och ens liv. Det kan vara i yrkesarbete eller samhällslivet eller så utanför kyrkan. Vi sänder ju vissa människor till särskilda uppgifter som pastorer och diakoner. Men vi vet också att vi alla är sända av Gud i världen. Vi är alla sända för att på det sätt vi förmår och i våra sammanhang, som enskilda och som församling, göra de här stora orden om Gud och Jesus och kärleken, att göra de orden verkliga. Vi är alla kallade till uppgiften att ta del i Guds verk för att ständigt skapa, visa omsorg, eftersträva rättvisa och befrielse där vi är och med de behov som nu finns. Ja, vi gör det på våra olika sätt och i våra olika sammanhang. Det kan vara i församlingens eller hela kyrkans engagemang i världen, eller i ett yrkesliv, eller politiskt eller socialt arbete i olika organisationer, hur vi väljer att leva, eller i våra allra närmaste relationer och hur vi möter de enskilda människor vi har omkring oss. Ni kan alla fortsätta att räkna upp de här uppgifterna. Idag är vi samlade till gudstjänst. Vi kommer från alla våra olika sammanhang och stannar till en stund tillsammans för att hämta kraft i bönen, gudstjänsten, ordet och nattvarden, gemenskapen med varandra och i Guds ande som är närvarande här. I allt detta hämtar vi kraft så att vi kan orka fortsätta med det vi nu är delaktiga i, och för att vi också ska kunna gå in i en prövningens stund där vi ser klarare var och en och tillsammans hur vi kan gå vidare och ta del i Guds verk på jorden tillsammans med varandra, men också tillsammans med människor runt om i samhället som inte delar vår kristna tro men som delar livet på denna jord och därför väljer att gå in i att leva för livets skull. Idag får vi samlas för att i bön och gudstjänst pröva oss själva, vara nära Gud och öva oss i att säga ja till den uppgift Gud sänder oss till, och att stötta dem som vi kommer att sända till den särskilda uppgifterna som pastorer och diakoner. Vi är ju också här idag, var och en av oss, just för allt det vi vet om hur vi på olika sätt i våra liv kommer in i prövningens stunder. En prövningens stund kan ju, som jag nämnde, vara den enskildes prövning av sig själv, sin tro, sin kallelse, sin uppgift. Att pröva den och sen säga ja må det vara till en stor uppgift, att jag går in i detta och detta yrket eller den och den församlingstjänsten. Eller i att den konkreta situationen ser att just här och nu för denna människa så är det detta jag måste göra. Men prövningens stund är ju också det vi hörde om i Apostlagärningarna, som också är en del av de här utbildningarna vi stöder. Att vi som gemenskap prövar människor som likt Barnabas och Saul vill gå in i den särskilda uppgiften för att fråga om de är redo att bli sända och ha det som krävs. Och så är prövningens stund förstås också alla de stunder i våra egna liv när mörkret faller över oss. När vi inte förmår att gå i tro på det där sättet som vi vill. När vi har sagt ja till uppgiften men inte vet hur vi ska kunna genomföra den. Och alla de stunder när våra tankar till sist dignar trötta under tvivel och motstånd. För de stunderna är vi här. För de stunderna när vi söker Gud och mening i våra liv men inte längre ser dem. Vi är här, får vara här tillsammans med varandra, var och en med sina egna minnen av de stunderna, för att söka kraft att bära minnen av prövningens svåraste stunder och för att hitta kraft hos varandra och hos Gud att möta de prövningar som kommer i vår framtid. I gudstjänsten, i bönerna, i nattvardens gemenskap så får vi kraft inför de prövningar som ligger framför oss, stora och små. Vi hörde en text ur Apostlagärningarna och den samsas i vår gudstjänst med två andra bibeltexter som ger med tre andra bibeltexter som ger ytterligare perspektiv på detta med prövningens stund och att säga ja till sin uppgift. Saltarsalmen 31 som lästes som inledning, den når till oss idag genom seklerna, genom århundraden till och med före Jesus. Och den är en bön för var och en av oss i prövningens stund. Ett rop på hjälp till Gud, men också ett uttryck för förtröstan. Den saltarsalmen kände Jesus och Saulus, mer känd som Paulus, till. Den bönen var en del av deras arv, och de levde och dog i tron på denna Gud, så som vi också får göra idag när vi gör dess ord till våra egna. Vi hörde en gammal berättelse ur Första Mosebok som är ett försök att förklara människolivets grundläggande villkor. Förklara allt det som är svårt att förstå. Det fortsätter ju sen efter den här berättelsen med att ge svar på frågor som varför ormar inte har några ben som alla andra. Varför människolivet präglas av hårt arbete. Och för kvinnors del av varför livet präglas av barnafödandet, smärta och underordning under mannen. Och berättelsen försöker ge de människorna svar på frågan om varför vi ska dö. Dödens ofrånkomlighet och den smärta som det innebär att leva för livets skull, att odla mark och att ge nya människor liv, allt det måste ju förklaras. Att också det bästa och det riktigaste i vårt liv är så fullt av prövning och svårighet. Och den här berättelsen talar ju om att det i grunden handlade om att människor, de första människorna, inte ville följa Guds vilja. Om att vi kommer bort från det riktiga livet tillsammans med Gud och varandra om vi istället försöker bli som om vi själva var gudar som inte behöver acceptera livets och världens begränsningar. Och de påminner oss om att vi måste trots allt våga leva våra liv så som de nu är och med den begränsning som det har. Vi är människor och inte Gud. Och kanske kan den här berättelsen bli särskilt sann för oss i den här tidsåldern som av en del kallas för antropocen, människans tidsålder, där vi människor har fått en sån oerhörd makt över skapelsen och naturen som att vi nästan, så att vi kan ändra själva liksom naturförloppen och att det slår tillbaka mot oss själva. Det här påminner oss om de destruktiva möjligheterna hos oss människor. Som vi också måste påminnas om. Men därför var det viktigt att vi hörde den här korta berättelsen i Markus evangeliet om Jesus. Att han drevs ut i öknen efter sitt dop och prövades. För att han skulle förstå vad uppgiften är. Vad det är att vara Guds son. Vad det är att vara den sanna människan. Berättelsen om Jesus som följer efter den här låter oss ju se honom som den sanna människan. Han ger oss en bild av den sanna människan som vi kan följa och se vad den är. Vi sjöng nyss om att han gick in i vår kamp på jorden och delade all smärta och gråt med oss för att Gud skulle vara närvarande också där och för att vi ska våga vara närvarande också hos varandra i livets svårigheter och visa vägen igenom för varandra. Berättelsen om Jesus handlar ju om den som inte lever för att skaffa sig makt över andra. Den som lever i en osviklig solidaritet med Gud och medmänniskor för att i ord och handling förmedla att Gud faktiskt finns hos oss i det smärtsamma. Gud finns hos oss i livets skapande och upprättande krafter. Jesus bjuder in oss att leva i en värld där de minsta blir störst och de sista blir först. En annan värld än den som vi ofta ser omkring oss, där den starkaste och den mest hänsynslösa är den som formar alla andras villkor. Han inbjuder oss att leva i Guds verklighet, där vi lever med varandra för upprättelsens och livets skull. Och texten som vi hörde ur Apostlagärningarna 13 inleder den del av Apostlagärningarna där Paulus står i centrum och där budskapet om Jesus går ut till alla folk. I just det här avsnittet kallas han ännu för sin hebreiska namnform Saul. Men alldeles snart, om vi läser vidare, så kommer man tala om honom som Paulus, det namn vi känner honom som. Sannolikt är det för att han, som många judar i den tiden, levde i båda kulturerna, både i sin egen judiska kultur och i den stora dominerande grekisk-romerska kulturen. Och därför bar han två namn. Sannolikt bara att Saulos och Paulos rimmar på varandra och är likt. Så att han har ett olika namn beroende på i vilket kulturellt sammanhang han befinner sig. Han är en människa som lever i mötet mellan världar och kulturer för att bära ut budskapet om Gud och om vad Gud har gjort i världen genom Jesus. Historien, så som den var för de första kristna, var sannolikt mera rörig och komplicerad än vad det verkar i apostlagärningarna. Men det vi får är en berättelse skriven av de som trodde att Jesus var Kristus, den uppståndne som Gud verkar genom, men som själva inte var av judisk börd. Och det är viktigt för dem att berätta om den Paulus som för dem var den viktiga förkunnaren som förde budskapet ut till dem. Människor som delade alla mänskliga villkor av död och smärta fick bli del i den rörelse och den nya verklighet som kom genom Jesus, genom vilken Gud visar sig starkare än döden och smärtan. Och den här rörelsen fortsätter med oss, och att föra det vidare, det är vår uppgift och det vi rustar diakoner och pastorer för att göra. Men det är också någonting annat som binder samman de vi hört om i berättelsen ur Markus evangeliet och apostlagärningarna och oss. Det är Guds ande som verkar. När Jesus går ut i öknen för att prövas, som om han mötte den onda makten själv och ställas inför utmaningar och frågor om vad som är hans uppgift, då är det faktiskt Guds ande som är med honom, driver honom till det och omger honom med omsorg, eller för att använda det här språket, änglarna är hos honom. Och också apostlagärningarna talar om hur Guds ande verkar, Guds ständigt skapande, befriande och vägledande kraft som vi kallar för anden. Denna ande är ännu hos oss här och nu i gudstjänsten och i allt vårt liv, i kyrka, församling och utanför. För Guds ande verkar då som nu också genom oss människor. Genom de människor som vi i församlingen sänder till ett särskilt uppdrag. Och genom oss alla, om vi ställer oss till förfogande där vi är och på det sätt vi kan. Och i vår prövningsstund så måste vi därför förstås pröva oss själva. Så att när vi säger att vi vill göra Guds vilja, så handlar det om det och inte om vårt egen intresse. Och vi samlas idag också därför, just för allt det vi vet om de svåra stunder när tron prövas och livet prövas, då tron och hoppet sviktar. Vi är här för att öva oss tillsammans att tro att också i de stunderna är Gud med oss. Därför ska vi nu sjunga tillsammans ur psalmer och sånger 217, Gud, för dig är allting klart. Vi sjunger den som en bön för oss själva och för i detta nu och alla prövningens stunder, och en bön som omsluter vårt liv, som fortsätter när vi går härifrån idag. Och sen får vi i nattvardens gemenskap ha en gemenskap med alla som genom tiderna och nu runt om i världen vill leva en fortsättning på berättelsen om Jesus, han som levde, dog och uppstod för oss. Han är här, han är hos oss, han är med oss alla dagar. Ibland är det lätt att tro, ibland i prövningens stunder är det svårt. Och därför sjunger vi som en bön för oss själva nu och alltid. 217, Gud, för dig är allting klart.